Välkommen till Stigfinnare, podden som handlar om ledarskap inifrån och ut med mig, Carl Lindeborg. Och i detta samtal träffar jag Göran Jenvi. Göran har under lång tid arbetat med att möjliggöra utveckling för människor, ledare, organisationer med hjälp av naturen. Både naturen som lärare och som klassrum. Han driver Nature Academy Learning Lab. Han är verksam inom Ekskäret Foundation och Mindshift. Och han har jobbat och studerat med visionära tänkare som Peter Senge och Otto Scharmer vid MIT. Människor som också inspirerat mig mycket i min egen utveckling. I det här ögonöppnande och inspirerande samtalet så cirklar vi kring frågor som naturens effekt på oss, välgörande effekt på oss och hur naturen kan hjälpa oss att fatta bättre beslut. Görans lärdomar från att ha studerat visdomstraditioner från flera av världens ursprungsbefolkningar. Vi pratar om de globala frågorna och utmaningarna vi står inför, behovet av transformation och kanske ett nytt typ av ledarskap. Och även vanor och practices för oss som vill ta nästa steg i vår egen utveckling. Innan vi kör igång så vill jag säga att den här podden presenteras av Leader Evolve. Där jag lägger min mesta tid och där vi erbjuder utveckling och utbildning och program för den som vill ta sitt eget ledarskap av sig själv och andra vidare. Gå gärna in på leaderval.org och läs om det vi erbjuder och där kan du också se alla tidigare poddavsnitt. Podden kan du också följa genom att följa mig på Instagram, Carl Lindeborg. Nog om det nu, nu är det dags för samtalet med Göran Jenvi. Välkommen Göran Jenvi till podden.
Tackar.
Hur känns det att vara här? Kom ut till gården. Du kom ju igår kväll ut så du har faktiskt spenderat en natt här också.
Mm. Alltså det var ju en bonus att komma hit precis nu. När fåglarna samlas och det känns som att de inte riktigt vill ta farväl för sin långa resa. Men ja. Och dofterna och färgerna och fantastiskt underbart ställe.
Ja, men tack. Så kul att ha dig här. Jag har sett fram emot det här samtalet. Jag är ju jätteintresserad av den här kopplingen mellan mänsklig utveckling och natur. Och jag vet att du har jobbat i det fältet väldigt länge.
Ja.
Så det ska bli jättespännande att höra lite mer om din berättelse. Jag tänker, du får jättegärna börja berätta lite grann om det arbete du gör idag. Du driver någonting som heter Nature Academy Learning Lab. Och du är involverad i många spännande sammanhang. Så om du skulle sammanfatta det du lägger tid på idag.
Mm. Egentligen så är det att koka ner essensen av 30 års erfarenhet av att försöka få till en förändring eller en rörelse åt ett visst håll. Och med alla tester som jag har hållit på med traditionella managementmetoder och ledarskapsmetoder och psykologi och allt vad det har varit. Så essensen det är att beröra människors hjärtan. Och naturen är ju för oss alla nästan, vill jag påstå, någonting som skapar hänförelse.
Mm.
Så att om det är möjligt så vill jag påverka människor att stanna upp ett ögonblick och känna av det som vi har precis framför oss. Det lilla och det stora. Och då gäller det också att hitta de här plattformarna där beslutsfattare finns.
Mm.
För kan man beröra deras hjärtan och de stannar upp ett ögonblick så ser man också vad är det som står på spel om vi gör fel beslut och fel går i fel riktning. Så bland annat med stiftelsen Ekskäret så har jag varit engagerad i styrelsen över 10 år. Och där har vi försökt att utforska på vilket sätt personlig utveckling kan påverka samhällsutveckling.
Mm.
Och vi har haft otroligt spännande samarbeten med KI och med Handels och med Harvard och med MIT. Och, ja, Men samtidigt så har vi också jobbat på gräsrotsnivå. Vi jobbar med ungdomsprogram varje sommar. Hela somrarna så är det ungdomar ute på ön och upplever naturen och varandra. Och så där. Så det är den delen. Sen även traditionella förändringsprogram och ledarskapsprogram. Där det finns modiga ledare som vågar något annat.
Mm.
Så det är vad jag håller på med bland annat.
Ja, det ska bli jättespännande att höra mer om de här olika delarna. Men jag är intresserad av också att förstå hur det här intresset började för dig. Den här, som jag tolkar, det finns ett intresse som kopplar mellan människan, naturen och på något vis samhället. När väcktes det i dig?
Mm. Ja, jag måste nog faktiskt gå tillbaka till min pappa.
Mm.
Han var, som det hette på sin tid, kommunalkamrer, en kommundirektör numera. Och hamnade på en liten ort i Jämtland som hette Hammarstrand, i Ragunda kommun. Och det här var ju då på skiftet 50-60-talet där mycket av vattenkraften var utbyggd, blev automatiserad. Skogsarbetet blev också automatiserat, eller man tog in maskiner, och en viss typ av arbetslöshet uppstod där just människor som hade varit engagerade i de här näringarna då inte behövdes längre på samma sätt. Och då kom vi, familjen, upp till den här platsen. Och min pappa var väldigt intresserad av skidåkning och såg potentialen, så att han fick trakten att engagera sig att utveckla den här platsen då till en turistort. Så det blev slalombacke och rodel- och bobsleighbana och curlingbanor och stugby och hotell. Och så lyckades han rekrytera en källarmästare från Grand Hotel i Saltsjöbaden, som då hade ett nätverk av vänner och kunder som då följde med upp och så vidare. Och, men med det, jag var enda barnet. Och jag såg hur en trakt, människor på en plats kunde engageras kring en gemensam vision. Det har jag förstått efteråt att det var det som skedde. Men jag såg engagemanget och motivationen och lusten att skapa någonting för andra. Och sen vad som hände med min far då, det var ju att han rekryterades till ett konsultbolag i Stockholm som skulle just utveckla den här typen av anläggningar och sådär. Idrefjäll bland annat var en av de första. Så det inspirerade mig att dels att se att människor vill komma ut i naturen och vara i den här, i liksom fjällmiljö och så. Och sen var min pappa också väldigt engagerad i både Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen och sådär. Han hade också varit scoutledare, så att jag fick det så att säga i blodet. Och sen hade vi en gård inne i skogen vid en sjö mitt inne i vildmarken, kan man säga, där i Jämtland. Så där växte jag ju upp, och det var inte så mycket kompisar, utan jag fick ju hitta mina egna kompisar, och det var ju naturen.
Mm.
Och jag tror att jag blev väldigt formad, kan man säga, av det livet. Och sen också våra närmaste granne var skogsbönder, kan man kalla dem för. Och de hade inga egna barn, men de älskade barn. Och jag fick ju följa med på allt möjligt. Och fick också lära mig att förstå hur livet då för en skogsbonde kunde te sig. När man både behövde fylla frysen med bär och svamp och kött från jakt och allt sånt där. Så att, ja, det var väl grundpräglingen.
Ja. När fick du, jag tänker i början pratade om det här med att när du tar ut människor och ledare, skapar den typen av sammanhang, när de får vara i naturen, att de kan stanna till och kanske uppleva stillhet. När kom den insikten att naturen kan ha den påverkan också?
Så, när jag var tonåring då så det första som hände som var väldigt lite speciellt, det var att Friluftsfrämjandet var ju en organisation som hade mulleaktiviteter. Mm. Så det var ju på den tiden hemmafruar som träffades och gick ut med barnen i skogen. Och jag och en av mina bästa kompisar, vi var ju då typ 17-årsåldern. Vi blev ledare också för de här småbarnen. Och tyckte att det var fantastiskt att få vara med och se hur de förundrades över naturen. Sen när jag blev lite äldre och kunde ge mig själv iväg på sommarlovet, så fick jag chansen att jobba som färdledare uppe i Härjedalen. Och då vid ett tillfälle, man gick ju ute då med 5, 6, 8 timmar ibland med gästerna. Och på den här platsen då som heter Ramenberget, där var väldigt mycket beslutsfattare av politiker och företagsledare, alla sorters ledare. Och vi ligger ovanför trägränsen, har ätit våran matsäck och ligger på rygg och tittar på molnen. Och då suckar den här mannen bredvid mig djupt och säger, det är så här man borde må när man fattar beslut.
Ja.
Och jag vänder mig till honom och frågar, vad menar du? Då säger han att här i naturen så har jag kontakt med mitt mera genuina själv.
Mm.
Och mina värderingar och där jag vill vara betydligt mer i den här hektiska tillvaron som man har när man jobbar som ledare. Och den här mannen då var ju chef, koncernchef för jättebolag med tiotusentals anställda. Så jag fick min idé och min vision, kan man väl säga då, att tänk om man skulle kunna ta beslutsfattare till just den här inre platsen där man fattar lite bättre beslut. Så det var egentligen där som det föddes.
Ja, häftigt. Och då, hur gammal är du då?
Då tror jag att jag är 18. Ja. Ganska precis.
Och vad hände sen för att du sen skulle kunna sätta den tanken i verket mer, vi ska säga, mer intentionellt?
Alltså det som hände, det var ju så här att jag är ju född i en generation där man alltså växte upp på 70-talet där världen såg liksom, hade alla möjligheter och så vidare. Men sen dog min pappa just när jag var 18 år. Och jag hade egentligen tänkt att gå lite mer det konstnärliga. Jag spelade ett band, jag målade jättemycket. Jag var i flower power-tider och så vidare.
Mm.
Så, men då plötsligt så smalnade jag av mitt fokus och började plugga, blev liksom mer karriärorienterad för att lite grann ta hand om min mamma och allt det där.
Mm.
Och såg att det fanns ett språk som jag behövde lära mig, helt enkelt. Prata med ekonomer på ekonomerspråk och förstå hur hela den här businessvärlden fungerar. Så jag hade en ganska snabb karriär i början. Jag ville jobba inom turistbranschen för att min pappa hade ju som sagt fört in mig i det. Och jag såg potentialen i det och jag såg också att människor mådde väldigt bra av att få liksom komma ut i naturen och så. Men sen relativt snabbt så hamnade jag i en managementkonsultfirma. Och det var en kille som hade jobbat på Indevo i ledningen, som heter Bengt Karlöv, som drog igång ett eget företag. Och jag var en av de första konsulterna han anställde. Och jag tog chansen helt enkelt. Och Bengt, han hade också en systemförståelse. Han var en klok man, en otroligt skicklig strateg. Och han gav mig en bok bland det första som hände när vi liksom började jobba ihop, av Bengt Hubendick, som är humanekolog. Och Bengt Hubendick, han Han beskrev termodynamiken och så att säga, de fysiska lagarna och hela det här systemtänket. Så att det, så det jag kände, det känslan hade upptäckt med naturen, då började jag plötsligt förstå mycket mer om så att säga, de ekologiska systemvillkoren. Och Bengt, han var väldigt mycket ute i naturen. Han hade ett ställe ute i skärgården och han spenderade väldigt mycket tid där. Och han skrev mycket böcker och det gjorde han ofta, och inspirerat i naturen. Så att det fanns en koppling där mellan det strategiska tänkandet å ena sidan, behovet av att vara i naturen och förstå sambanden. Och sen, och jag lärde mig massa. Han var otroligt generös, vill jag säga, för att han var stenhård som mentor, men han var också väldigt generös på många sätt. Så att man fick prova sina vingar i svåra uppdrag. Och gång efter annan så märkte jag ju att okej, här, när ska de avslöja oss? Därför att vi levererade väldigt dyra strategiska planer, men allt för sällan så såg man dem implementeras.
Ja.
Så då började jag ju fundera på vad är det så står det i vägen för att vi faktiskt ska kunna genomföra det som vi faktiskt har bestämt att det är det klokaste och bästa sättet för framgång framöver. Det är något som står i vägen i oss och kanske i oss tillsammans. Så jag hade en hel del ångest, kan jag säga då. Och det här var ju då början av 90-talet som jag började se det här. Och det var ju en blomstrande period för många konsultfirmor. Men samtidigt så var det etiskt, moraliskt jobbigt för mig. Så jag sålde mina aktier. Jag hade byggt upp en del relationer som var stabila med kunder som valde att följa med mig. Och vi hade det var ingen kris oss mellan mig och Bengt, utan vi kom överens om hur vi skulle dela på bytet. Och då hade vi byggt upp en konsultfirma som var över 20 pers och sådär. Så att vi hade det gick bra, men som sagt, jag ville något annat. Och då, ungefär i den tiden, så hade det kommit en bok som hette Den femte disciplinen, som Peter Senge hade varit författare till.
Står i hyllan där, en klassiker.
Klassiker.
Mm.
Och då insåg ju jag vad jag tidigare hade känt. Jag fick plötsligt ord på vad det handlade om. Det handlade om människors ambitioner, attityder, det handlar om lärande, det handlar om gemensamma visioner, mentala modeller och allt det här. Så jag tänkte att jag måste få börja jobba mer med det. Och då hade jag precis den vevan så började jag också jobba ihop med IFL, Executive Education då på Handelshögskolan, med lite olika program. Och jag hade också börjat jobba med det naturliga steget. Och Karl-Henrik Robert var väldigt inspirerad av Bengt Hubendick och hela det systemtänkandet. Så att det var flera faktorer som sammanföll. Sen bodde jag ute på Ingarö. Och det kändes väldigt konstigt att sitta i bil och åka ut på genom stan ut på Enköpingsslätten på någon kursgård där, när man hade skärgården alldeles utanför. Så jag började leta efter någon kursgård ute i skärgården och då hittade jag något som heter Ideborg. Och då hade jag dragit ihop lite slantar i alla fall, så att jag trodde att jag skulle kunna köpa något där ute. Men det var fel pris. Så jag arrenderade Ideborg.
Mm.
Och det blev som ett laboratorium, ett lärolaboratorium. Vi började experimentera. Och experimenten, det var egentligen att är det skillnad om vi har samma program, så att säga, men vi sitter ute istället för att sitta inne i konferensrummet. Ofta satt man ju inne och sen så gick man ut och sträckte på benen och gjorde något och sen gick man in igen. Men de var ju vände på det hela. Och då märkte vi att det var snabbare utväxling på lärandet om människor fick komma ur de här strukturerna som på något sätt, på ett undermedvetet sätt, kanske höll fast människor i sina positioner. Man sitter runt ett bord, det blir liksom konferens- eller styrelsemässigt outtalade barriärer. Och vi gjorde massor med experiment. Ett experiment som Det var när vi körde ledarskapsprogram. Och det, då kallade vi det, vi kallade för det existentiella naturäventyret. Och det var så enkelt som att låta de här personerna då, som var med i de här programmen få vara ute på en ö, en kobbe, 24 timmar för sig själva. Och några gånger så blev det, jag höll på att säga, katastrofala resultat. Så tillvida att det blev genombrott på något sätt.
Mm.
Och människor blev upprörda eller kom i kontakt med känslor som inte någon av oss i vårt gäng som hade kompetens att hantera.
Just det.
Så då kände jag att ja, men vi måste ha partners som förmår att hantera det här. För vi hade också fått en feedback på att ja, men det här är fantastiskt, otroligt. Och vi märkte också i ledarskapsprogrammen att de som kom tillbaks i 9 fall av 10, de kom från en annan plats in i samtalet när de hade fått lyssna på sig själva. Så då började jag samarbeta med ett företag som heter Pärlan Dialog och Ledarskap, som var gestaltterapeuter. Och så då hade jag liksom 3 partners. Jag hade de som jobbade med de här djupare människofrågorna, Pärlan. Jag hade Naturliga steg som var hållbarhet, och jag hade IFL som var ledarskap och management och så, organisationsutveckling. Så det var, och alla bekräftade just att naturen var på något sätt nyckeln för att öppna upp saker. Så där kan man väl säga att det föddes. Och där föddes också själva idén om att naturen är så att säga Akademia, som var en skogsdung utanför Aten där Platon gick och hade sina undervisningar, kan man kalla det för då. Och då tyckte jag att naturen är ju faktiskt platsen som både kan vara lärare och klassrum.
Ja, jättespännande. Jag har hört någon säga sådär, jag menar i alla fall i de österländska traditionerna har man kanske en meditationstradition. Men kanske här där vi bor så har man, när man har behövt processa någonting så har man kanske traditionellt sett, eller om man var lite klok, gått och satt sig på en stubbe i skogen och suttit där. Och...
Absolut.
Men vad tänker du med all din erfarenhet? Vad är det egentligen som händer när jag kliver ur mitt kanske upptagna liv och plötsligt finner mig i naturen? Och kanske har det här utrymmet också för mig själv. Och jag spenderar tid där. Hur skulle du beskriva det som kan potentiellt sett hända?
Mm. Alltså, det finns ju en massa begrepp man kan använda. Men det finns ett som jag tycker väldigt bra om. Som är, nu använder jag, det är ju märkligt hur vi blir. Men jag kallar det för källkoden.
Yeah.
Säg att vi som art har spridit oss över planeten. Och vad vi har haft förmågor som har förfinats för varje överlevare. Och de förmågorna har ju handlat om perception. Och perceptionen innebär att man kan fånga upp svaga signaler.
Mm.
Så doft, hörsel, känsel, alla de här sinnesintrycken. För det talar om för oss hur vi ska orientera oss. Om det finns någonting som är ätbart. Eller om något som är farligt. Eller hur vi kan läsa vår terräng. Och jag tror att det är en underliggande kod. Som när vi får möjlighet. Så, och den får liksom börja leva ut. Så känner vi oss hemma.
Mm.
Den triggar igång någonting som är bra för oss för att vi ska överleva. Och den koden är möjlig att så att säga återknyta till. Så alla har den. Det är mycket som slumrar. Vi använder ju framförallt synen som primärt sinne och som så att säga medvetandegörare. Men när vi kan använda de här sinnena lite mer medvetet så får vi tillgång till ett bredare spektrum, ett bredare register. Så Det är det jag tror faktiskt är nyckeln. Och det är också det som gör att när de här sinnesintrycken, eller så att säga, inte intrycken utan sinnena får finkalibreras, så då kommer leendena automatiskt. Som när jag var ute här i era rabatter här utanför med alla kryddväxter och sånt där. Det var ju helt fantastiskt att få uppleva alla dofterna.
Mm.
Och likadant hela den här orkestern av fågelsång och sådär. Alltså det, och likadant när man känner värmen på de här sensommarens liksom sista strålar komma mot huden. Och, så jag tror att det är väldigt basic, men det är väldigt avgörande. Och när man når dit in, så tror jag att intellektet också får... det blir en bredare, ett bredare register att jobba utifrån. Därför att det, jag känner mig trygg.
Mm.
En trygg plats.
Mm.
Så det tror jag är grejen.
Ja. Men, och det finns ju en del spännande forskning. Bland från Uppsala vet jag just om effekten. Man jämför människor som tar en promenad i stadsmiljö versus i naturen. Och får en hel rad olika positiva effekter.
Oh ja.
Så...
Det är ju det som är grejen nu, att vi behöver evidens för allt.
Just det.
Alltså vi känner ju, ofta känner vi det, men vi vill veta att det är på riktigt, så att då är det bra att vi har den här alltså skogsbadsboomen som har kommit bland annat från Japan och så vidare. Det där är ju, det är likadant som jag har ju bott delvis uppe i Jämtland. Och det är klart att jag har haft mycket så kallade nature quests, som vi kallar dem för. När man tar ut folk som får sitta en vecka ensamma på fjället, helt för sig själva och sådär. Och då när mina vänner och grannar då, som är grovhuggna jämtar med skogsskiften och som längtar efter älgjakten. De tycker att det är fjollgrejer som vi håller på med. Men det som hände för några år sedan, eller ganska tidigt när jag började, när jag fick chansen att börja prata med dem. De undrar, vad fasen håller du på med det där? Det kan ju inte vara något. Och så frågar jag, ja men vad är det viktigaste för er då? Ja men det är älgjakten. Ja men vad gör ni då då? Ja men det är så himla skönt att bara sitta på pass. Ja, hur många timmar brukar ni sitta? Ja men det kan vara, ja det är ju liksom... Man går ut vid 4 och kommer hem vid 9. Ja, det är precis det. Precis det. Som, ja. För det är ju det. Och det är bara det, så att säga, det är kontextet, det är sammanhanget som skiljer.
Mm.
Så att, då, det blev ju en helt annan ton efter det förstås. Ja. Att man förstod att ja, just ja, det är så. Och de har ju inte möjligheterna, de här storstadsborna som kommer. Och
precis.
Så att...
Men i det sammanhanget, jag tänker att i alla fall många jag träffar när jag är ute i organisationer och sådär, det är människor som har ett intensivt arbete kanske, man jobbar mycket, dessutom så med all teknologi så är man ständigt nåbar, kanske även på helgen, på kvällar. Och jag tycker mig se, och jag kan också falla in där någon gång, att det är lätt att dras med i det där och hjärnan blir väldigt aktiv. Och när man väl har en liten stund över, då kanske man känner sig rastlös. Så vad gör man då? Ja, då plockar man upp telefonen och kollar någon social media. Eller man känner sig trött. Och då blir strategin att checka ut mentalt genom att kolla på en Netflix-serie till. Vad tänker du att om man är fast i en sån loop? Vad är det man missar? Och vad är möjligheten som potentiellt sett kan utforskas? Och hur gör man för att... Jag ska säga, bryta sig loss lite grann.
Mm. Vi hade faktiskt just på Executive Education, eller IFL då, för ett antal år sedan, så var det en del, några stycken programledare där som handledde en process där vi experimenterade. Och då var det ju, hur kan du bara ta vara på att du ska promenera från ett möte till ett annat?
Mm.
Och faktiskt stanna till exempel vid en park eller vid en lund med lite träd eller sådär. Och det är klart att medvetandegöra möjligheterna som finns precis runt omkring oss, även mitt i stan.
Ja.
Att titta upp på en träkrona, att liksom se mönstren, att höra på ljudet när vinden går igenom asplöven eller känna doften av mylla på hösten till exempel, när man går igenom Humlegården eller vad det nu är för någonting. Alltså det är lite det handlar om. Och när man väl har liksom blivit medvetande gjort sig själv och känt på det, då vet man att det ger så mycket. För att när du kliver in i ditt möte efter att ha gjort den promenaden genom Humlan, så utstrålar du någonting annat, vilket påverkar mötet.
Ja.
Så att det gäller att hitta de här enkla sätten. Mm. Men för att komma dit så behöver man få lite vägledning. Så att jag gillar verkligen din titel på de här poddarna. För att vi kallar det för Pathfinders. Mm. Och jag hade ju förmånen att jobba med Tällberg Foundation i över 10 år. Och med titeln då, Senior Advisor, så hade jag ju möjlighet att så att säga påverka innehållet där vi med en modig ledare för alltihop, Bo Ekman, så startade vi ju mötena med att låta alla få först öppna sina sinnen och sen sitta en timme drygt ensamma eller enskilt på en stubbe eller en sten och bara insupa vad som fanns runt omkring. Och det är klart att mötet startade från en helt annan plats hos var och en. För det här är oftast drivna individer, uppfyllda av sig själva.
Mm.
Men när de då fick känna doften av nyspruckna liljekonvaljer eller björklöv och höra liksom grönsångaren. Och sen när de möttes igen, Så var det ju liksom inte att puffa upp fjädrarna och vara stöddig. Utan att det var att dela upplevelsen som man hade varit med om.
Ja.
Så att jag tror att... jag tror faktiskt att det här är en viktig... För mig har det blivit en jätteviktig del. Det är att gå bort de roller och positioner och som sagt dela skönheten som vi har runt omkring oss och erkänna att paradiset är här och ingen annanstans och att vi måste skydda det. Och att det också finns nära till hands med de här så att säga möjligheterna till att njuta.
Det är jätteintressant. Jag har ju genom åren frågat, ska säga tusentals ledare, vad får du dina bästa idéer? Och jag tror faktiskt aldrig, mer än 1000 svar säkert, att någon har sagt vid liksom arbetsbänken eller vid datorn eller i mötet med, jag tror faktiskt alla kommit upp. Utan det är ju svar som, ja, men när jag promenerar med hunden eller det behöver inte alltid vara i naturen. Det kan vara jag sitter, kör bil med mig själv en stund eller precis innan jag ska somna eller på semestern i stugan. Och det är så intressant. För det är så konsekvent i svaren. I en given grupp kan man säga att det kommer komma upp 3-4 svar som alltid kommer upp.
Mm.
Men det är väldigt få människor som jag upplever som på något vis drar full nytta av den insikten.
Mm.
För alla vill ha goda idéer. Mm. Och inte minst om vi var produktiva på jobbet. Sen blir det så lätt ändå att vi faller in i det här hetsiga och ett möte efter ett annat. Och det bara snurrar på.
Mm.
Så det finns ju en enorm potential, tycker jag, i det du beskriver. Jag vill fråga en annan fråga kring liksom bakgrunden. För du berättade att du kom i kontakt med bland annat Peter Senge, som har varit jag också inspirerats av. Fantastisk person vid MIT. Väldigt mycket systemtänkare. Men sen kommer du också i kontakt med andra typer av, vad ska vi säga, lärare eller mentorer som kanske kommer med från naturhållet. Och jag vet att du har studerat med ursprungsbefolkningar och människor därifrån. Vad skulle du säga är liksom stark upplevelse för dig från den världen? Och de kloka männen och kvinnorna från våra ursprungsbefolkningar fortfarande lära oss i den moderna tid vi lever i?
Alltså det är ju, respekt är väl kanske den viktigaste. Alltså respekt för allt annat, eller för annat liv. Det är en och också ett slags systemiskt perspektiv, väldigt konkret. Det är, alltså jag ska dela en del av historien. Därför att på Ideborg då, när jag så att säga hade någon slags nästan kris då, för att jag tyckte att vi gjorde fel saker, så hade jag turen att stöta på ett par ute i skärgården som, det var en svensk kille som hade pluggat medicin men som också kände att det fanns, han sökte någonting parallellt som inte medicinen gav riktigt, och han hamnade i USA på ett sammanhang där han mötte en medicinkvinna, en indianska, som i sin tur hade varit jetpilot i Texas men gått i väggen och hade vuxit upp på traditionellt sätt, och när hon skulle krafsa ihop sig själv så kände hon att hon ville förmedla den visdomen. Så hon hade språket av det västerländska, men hon hade så att säga sin uppväxt i det traditionella i hög grad. Och så kom de till Sverige och hade program, såna här soldanser ute i skärgården faktiskt med folk från hela världen. Och det blev så att Donna Talking Leaves, hon blev en av mina första lärare. Och vad jag inte berättade, det var att när jag var tonåring så under en period så höll jag på också med, och tidiga 20 så höll jag på med extremskidåkning, kan vi väl kalla det för. Inte alls att jag tävlade eller höll på, men jag åkte på korkade ställen och det hände saker också mitt framför ögonen där folk dog. Och skälet att jag tyckte om att vara i den zonen, det var att så, när man vet att ett misstag kan innebära döden, då var jag så himla nära livet. Det var liksom juicy. Det fanns en ja, det var någonting där som jag inte kunde låta bli. Och det hände också några grejer där jag låg liksom på gränsen. Så det fanns både en erfarenhet och en känsla av att det finns något mer. Och den här, min lärare då, hon tog mig till ställen. Hon var, man skulle kunna använda begreppet shaman, alltså hon jobbade med sådana tekniker som var ganska brutala faktiskt. Men som jag kände igen från det jag hade hållit på med den här typen av extrem skidåkning och så. Och då fick jag kontakt med en del av mig själv som också, jag upplevde att det finns fortfarande kvar i många av ursprungskulturerna. Som påminner oss om alltså att vad livets värde. För att vi tar det som liksom för givet. Och vi ser därför inte värdet i och liksom skönheten och sådär. Så att det som hände också var att något år senare så var det, när jag hade börjat jobba ihop med de här gestaltterapeuterna, så Lasse Norberg som han hette, som var grundare av Pärlan Dialogledarskap. Han var också den som förde in gestalt i Sverige. Och han hade hört talas om några personer i Peru som var så framgångsrika att jobba med trauman. Och så han bad mig, Göran, kan inte du försöka få ihop en resa dit så vi får se hur de jobbar? Men då ville han också ha med ett antal, så att säga, potentiella klienter. Alltså för att se hur, om det gick att applicera också på en västeuropeisk ledare. Så jag hade med några personer, bland annat från toppledare från svensk näringsliv, på den här resan. Och vi bodde hos en person som var i Cusco i Peru, som var, jobbade på universitetet där, men som också var shaman. Alltså utbildad sen han var liten. Vi gick i den traditionen. Så vi var ju med om rejäla grejer som man knappt vill prata om så här. För att det var ju plantmedicin, och det var upplevelser på kraftplatser som Inka haft i århundraden. Vi gjorde grejer på Machu Picchu som var helt fantastiska, och det blev otroliga genombrott för några av oss.
Mm.
Bland annat för Lasse. Där saker som har setat djupt, djupt, och som man försöker komma åt och som skaver, liksom frigörs. Så då förstod jag också att det fanns verktyg bland de här ursprungsbefolkningarna som kompletterar då den västerländska medicinen, om jag får uttrycka det så. Mm. Så det här har ju påverkat mig. Parallellt då så började jag jobba med... och det var också en intressant story, därför att Naturliga steget, de expanderade, och så hade de sitt första internationella möte i Sverige just på Ideborg. Och det kom allt ifrån aktivister till politiska ledare och så vidare. Och en av de här personerna som kom, det var en jurist från Boston. Michael P. Last hette han. Och han hade med sig en tracker. För att han hade börjat med framgång jobba med... När det var låsningar mellan företag och miljöorganisationer. Så för att låsa upp spänningar och sånt, så hade han med framgång tagit ut de här grupperna i naturen med spårare och indigenous. Som helt enkelt fick... visa vad det var man grälade om.
Ja.
Så jag började samarbeta med Tracking Project och Michael P. Last. Och hade också över dem till Sverige, och vi var uppe i Salt och Lukta, och vi gjorde saker i bland samerna och Mittodalen och på Nordens ark och så vidare. Och då kunde jag också se att det var väldigt många av ledarna, alltså traditionella företagsledare som lyssnade med ett väldigt öppet hjärta på de här indigenous. Så att de kunde säga saker som och få igenom det, så att säga, som inte jag kunde säga.
Just det.
Fast det var samma sak. Så att där kan man säga att där upplevde jag verkligen att det fanns en möjliggörare. Och det var i samband med det, ungefär samtidigt som jag började jobba med Orin Lyons också.
Just det. Det var lite roligt, för vi pratade här innan om jag gifte mig i Salt och Lukta. Och vi har en gemensam vän, kan man säga, som har växt upp där. Kommer från en samisk familj där uppe.
Just det.
Ja, men det här är fantastiskt spännande. Och jag tänker på att vi tar det vidare. Men om vi gör så här då, att vi byter perspektivet lite grann. Nu har vi pratat om den individuella potentialen i att komma närmare naturen och ta hjälp av också tankar och så från ursprungliga befolkningar. Men om man liksom tar det andra perspektivet, så får vi se om vi kan landa mitt emellan. Men makroperspektivet, hur ser du på situationen vi är i som mänsklighet? Det är ju en sån jättefråga, men det är ju uppenbarligen en oerhört komplex situation och väldigt utmanande situation. Vad är det som du grundar på och tänker på på den arenan just nu?
Alltså det som är det förhärdande är ju exponentiell tillväxt.
Mm.
Och det går inte ihop med naturens tillväxt. Så det gapet blir bara större och större. Och så länge vi har avkastningskrav i enlighet med exponentiell tillväxt, så kan naturen kan bara, alltså skogen, här kanske skogen kan producera en linjär tillväxt på 4%. På Dalarna är det 3%. Men skogsbolaget kanske har en avkastning på åtminstone 12%.
Just det.
Och hur ska det gå ihop? Alltså, det är ju det här så att säga, vi sitter insnurrade i de här systemen och våra pensionssystem och allt det här blir ju, det är, våra framtida försäkringar i den monetära världen är ju uppskruvade på det exponentiella. Och då blir det svårt. Vad händer om vi skulle liksom ändra system? Hur klarar vi att bära det som vi behöver som basfunktioner ekonomiskt? Så det är en huvudvärk. Det andra är att vi måste kollektivt höja vårt medvetande om sakernas tillstånd. Och vi måste också vara beredda på att kollektivt då hjälpas åt att ändra det som inte ändra systemskruvarna lite grann. Och då är det ju det här med transformation kontra förändring.
Mm.
Därför att om vi ska transformera något så behöver vi ändra både världsbild, föreställningar och värderingar. Vi kan inte bara skifta med liksom teknikskruvarna och köra business as usual men med lite ny teknik, tror jag. Och det är svårt, det vet vi ju alla, att ändra våra värderingar och kanske också inte minst ändra vår egen livsstil. Och då, vi kan ju bara gå till oss själva, jag vet själv att jag borde äta mindre av vissa saker. Men jag har nästan, I have a sweet tooth. Jag älskar det söta och vet att det inte är bra.
Mm. Precis. Och hur ser du på, för du har jobbat mycket med näringslivet. Hur ser du på näringslivets roll i den här typen av resa, transformationsresan som jag tror båda du och jag tror måste till och ganska snart.
Mm.
Och i ett mycket högre tempo än vi ser idag.
Mm.
Om man är ledare i ett företag, hur kan man tänka och vad ser du är ett ansvar och vad är en möjlighet?
Så här tänker jag, och det här är, nu sätter du fingret på det riktigt tuffa. Ägaransvar är nummer ett.
Mm.
Så att styrelsen förstår vad ägaren har för förväntningar.
Ja.
Så att styrelsen kan ge rätt direktiv till ledningen. Det är det här så att säga som det är liksom, ledarna kan också vara så att säga inlåsta på en nivå som där de behöver övertyga en styrelse som inte förstår. I bästa fall, jag menar om du har en anonym ägargrupp som vill ha avkastning, så är det ändå svårare. Så att familjestyrda eller ägarstyrda företag och organisationer som har, där man kan se ett ansikte på ägarna, det tror jag det är nummer ett.
Mm.
Så jag har stora förhoppningar där. För att de börjar förstå att there is no business on a dead planet.
Och är det lättare i ett, när det låter säga att det är en familjeägt bolag, att göra de här förändringarna än i ett bolag med väldigt, väldigt spritt institutionellt ägande?
Ja, absolut. Mm. Jag har haft förmånen att jobba med några av de här väldigt kloka ägarna. Där den så att säga, kommande generationen får chansen att både välja själv och kanske också fördjupa sig i sakernas tillstånd.
Mm.
För att man förstår att kanske också har fått signaler tidigt att de inte ställer upp på vad som helst och har en annan förståelse kanske och kommer från en annan generation helt enkelt.
Mm.
Så att jag tycker mig se att det finns en öppenhet där och att de jag har mött också, där är det. Men då vill man ha hjälp. Hur ska vi klara av? Vi får ett ansvar, vi får någonting i knät och vi har liksom både aktieägaransvaret och vi har framtidsansvaret, och det är både businessen och det är våra medarbetare. Och det, så det är ju tufft till tusen alltså.
Och det för mig in på nästa fråga jag funderar på. För det du beskriver där för just den personen är ju en väldigt komplex situation med ett väldigt komplext intressentlandskap. Du har komplexitet i det att du sitter i strukturer som rullar på och du behöver transformera strukturerna. Samtidigt har du väldigt många osäkerhetsfaktorer.
Ja.
Vad ställer det för krav på ledaren, om man nu tänker att den personen, ledaren eller vilken ledare som helst, om ledare menar jag inte nödvändigtvis chef, men den som vill skapa, ha ett inflytande på ett system. Vad är det för egenskaper som är viktiga att utveckla, kultivera?
Alltså det här är ju, nu sätter du på nästa liksom, punkt som är strategiskt oerhört känslig, vilket är maktutövande.
Mm.
Eller att du skapar förutsättningar för lärande och insikt. Och det är ju en balansgång att så att säga tillvara ta positionen du har, men konsekvensen med att göra det om medarbetare och andra inte är på samma plats, har samma förståelse och risken för att tappa motivation och allt det där. Och där kommer det här med lärandet in.
Mm.
Och det är därför det här begreppet learning lab, alltså att få laborera med alternativa perspektiv. Och att få göra det på en säker plats.
Mm.
Och den säkra platsen då, när man känner liksom tillit och tillförsikt, kan vara naturen.
Ja.
Så att what if? Mm. Och så börjar man så att säga göra de här scenarierna och titta på alternativen och våga utmana heliga kor och såna här saker. Där tror jag att ledarskapet behöver vara att iscensätta de förutsättningarna, iscensätta de möjligheterna.
Mm.
Och att förstå vad det är, hur man kan göra det. Och det är också det här så att säga som är, det är där just det här med verklig dialog kommer in. På den här core-kursen som jag var med på då, 97 i Boston, så var William Isaac en av lärarna som skrev den här dialogen och konsten att tänka tillsammans.
Mm.
Och Senge har ju också haft just dialogen som en primärt verktyg för teamlärande. Och det bygger ju på att man så att säga delar perspektiv och bygger upp den här känslan av tillit så att man kan utmana mentala modeller som kanske drar en i fel riktning. Så att, och det är ett annan typ av ledarskap än kanske det transaktionella ledarskapet, där man överenskommer om att okej, du gör det här så får jag det och du får det.
Mm. Men är det inte så att för att vara den som kanske tar initiativ och initierar den typen av rörelse, så krävs det en form av självutveckling har skett?
Yes, exakt. Precis så är det.
Och det där kan vara lite svårt att nästan prata om ibland, men att i alla fall min erfarenhet är att jag, för att jag ska kunna se det som systemet behöver och våga och se möjligheterna i att göra på ett annat sätt än att leda med min maktposition, kanske plocka ut folk ur sitt normala sammanhang, ställa frågor som öppnar upp och hjälper människor till en ny plats, skapa utrymme för stillhet och sådana saker där man oftast får sina bästa idéer då. Så krävs det väl att det där har liksom skett i mig först.
Mm, absolut. Absolut, det är precis så. Och det är ju det som också har gjort att vi på Ekskäret har gett oss på de områdena.
Mm.
Speciellt IDG, Inner Development Goals kallar vi det för att de här Sustainability Development Goals ska kunna genomföras, så ja, behöver vi, precis som du säger, utveckla de här inre förmågorna. Och det är ju vuxenutveckling. Och vi behöver ge det utrymme som det behöver få för att komma till den fas som samhället behöver komma till, för vi ska klara det här. Så, och det är därför också vi har, så att säga, riggat, kan man väl säga då, med den, kallar det, prestigefyllda setting som vi hade när vi hade Mindshift-mötena under förra året och förra året, med liksom toppforskare från Harvard och så.
Mm.
Och MIT och Handels och KI. Därför att man måste våga tro på att det här är så pass viktigt. Och då är auktoriteter viktiga. Mm. Att de så att säga hjälper oss att se det. Och några företag har ju liksom tagit in det. Och ofta beror det på att det är både smarta och trygga HR-chefer. Som så att säga skapar möjlighet för det att tränga in i organisationen.
Mm.
Men det betyder inte att det når upp till styrelsenivå.
Nej, det betyder inte det. Men Mindshift är spännande. Jag hade förmånen att lyssna in på den senaste träffen.
Mm.
Berätta lite om vad var syftet när det skapades. Och det knyter ju an till det jag tror du varit inne på precis. Mm.
Alltså så här, Ekskäret då, det grundades ju av en entreprenör som har gått och funderat mycket på hur samhällsutveckling och samhällskulturen skulle kunna påverkas. Och hans egen erfarenhet, personliga erfarenhet, var ju också och är att personlig utveckling är en förutsättning hos de många för att vi tillsammans ska kunna utvecklas till nästa nivå. Så han skapade ju förutsättningar för att få till det här då. Och då är det ju så att dels så vill vi försöka få ut det på bredden. Vi vill försöka få ut det på att göra det billigt. Jag vill nästan säga inte på grund av, utan tack vare pandemin då, så blev det ju digital distribution. Vilket kanske har gjort också att fler har kunnat få tillgång då till de här inspelade delarna och sådär. Så att nu gäller det då bara att vi får ut det här i liksom de bredare leden. Och egentligen är det syftet är ett gemensamt utforskande.
Mm.
Det är ingen som sitter på de absoluta svaren. Det finns lite teorier och en del idéer och ganska välbeprövade, testade, akademiskt hållbara, om man säger så. Men hur omsätter vi det nu då praktiskt?
Jag tror det är jätteintressant. Och min egen tro är ju, för att koppla ihop de här världarna som vi nu rör oss mellan, det individuella och makroperspektiven, och så har vi någon slags organisatoriska perspektiv däremellan. Men jag tror ju väldigt mycket på att de yttre symptomen eller det yttre tillståndet vi ser i världen är en manifestering av det kollektiva inre tillståndet hos människor. Så finns det mycket, vad ska jag säga, tankar och känslor och föreställningar som är, vad ska jag säga, kanske egoistiska eller mycket rädsla, mycket oro eller ett medvetande där man kanske inte är så medveten, utan man är i det som händer hela tiden, man är reaktiv, så blir världen på det sättet om tillräckligt många människor är där. Och sen så finns det väl annan dimension, precis som du är inne på, var är beslutsfattarna i det här, vilket de har ju förstås en större hävstång på sitt eget utveckling, på sitt eget tillstånd. Men att göra den här resan som Mindshift och Eckhart stöttar, där vi försöker jobba med den individuella tillväxten i kontexten av det stora. Det känns oerhört viktigt. Och kanske inte alltid helt lätt att navigera i heller. För det kan bli väldigt personligt.
Absolut.
Att prata om att vi faktiskt har potentialen att vandra igenom olika utvecklingsstadier som vuxna. Och då kan man ju komma in på, men vilket stadie är jag och vad är du då? Och, Det kan bli ett jämförande.
Absolut.
Det kan bli defensivitet i det.
Ja, visst,
det kan ha seniora ledare som har maktpositioner men som i sin egen utveckling och sin egen inre komplexitet inte har vandrat så långt. Men jag tänker i alla fall att utveckla sig inom det området, att försöka expandera sitt medvetande, jobba med sig själv, är så otroligt meningsfullt i den tid vi lever i. För att allt pekar ju på att komplexiteten som vi människor möter, oavsett om man är styrelse och ägare eller om man bara är en vanlig människa, alltså den ökar ju något enormt snabbt. Och med våra stenåldershjärnor att kunna bemästra det där kräver mycket utveckling.
Mm.
Och kunna ha kvar en kompass och kunna hantera osäkerhet och paradox och kunna fatta modiga beslut och kunna tänka långt ut i tiden och kunna hålla multipla scenarier. Alltså det där är utmanande för oss.
Mm. Absolut. Det finns en aspekt som jag hoppar tillbaka till en fråga du hade förut, apropå det också du säger nu, som är nyckel för mig.
Mm.
Och det är, jag gav dig precis en liten bok, Thanksgiving Address Book. Och den är, kan man säga, samlad visdom från 1000 år minst. Där av rent överlevnadsskäl så har man så att säga samlat på sig många av de här ursprungsbefolkningarna de verktyg för att överleva som grupp. Och det som Six Nation då, som lever uppe mot kanadensiska gränsen, de har eget land och de har eget pass och en del har både amerikanskt och Mohawk eller Onondaga, men väldigt många har bara sitt eget pass. Så att de är fortfarande suveräna, som man säger så då. I vilket fall så är det så att det de har som en av sina viktigaste instrument, det är att inför varje möte tacka det som håller oss vid liv och gör planeten vacker och så. Så de går igenom tillsammans. Oj, förlåt. Så går de igenom fåglarna, växterna, träden och så vidare. Och så skickar de en känsla av tacksamhet. Därför att om vi glömmer bort det, den mänskliga hjärnan är så avancerad så det är så lätt att ta saker för givet. Mm. Det är vad de säger.
Mm.
Och när vi har gjort det tillsammans, vi har kalibrerat oss, vad är det som faktiskt håller oss vid liv,
ja,
då kan vi börja fatta beslut on behalf of the seventh generation. Just. Det vill säga att de beslut vi fattar nu måste också hålla och vara bra för de kommande generationerna. Mm. Så att det finns något slags protokoll för hur vi kan fatta beslut som står i balans, i harmoni med resten av livet. Och det där är ett förhållningssätt som jag tror att det är viktigt för oss i den, jag höll på att säga, outvecklade världen. Där vi har tappat kontakt med annat liv.
Mm.
I västvärlden där vi bara ser det som en resurs för vår välfärds skull. Och där vi är så upptagna med oss själva så att vi glömmer det liv som vi delar planeten med.
Mm.
Så den här självutvecklingen, risken kan vara nämligen att vi glömmer det. Och det är därför den här ön då, Ekskäret, där börjar vi alla våra möten med att vi går runt på ön och tar kontakt med det som finns där.
Mm.
För det är ju andra som bor där, det vill säga inte människor, men det är ekar och det är svalor och det är insekter och så vidare. Och det är deras plats som vi besöker hos. Och det ändrar ju förhållningssätt. Och även då, du kan ju tänka dig när man har en ledningsgrupp som inte alls är koordinerad på den frekvensen. Och så kliver de av och får en, då har vi ett gäng äldre som det heter, som tar emot.
Ja.
så blir det en annan reflektion. Och i bästa fall så kommer den reflektionen att leda till lite andra riktningar i de beslut eller de samtal som de kommer att föra. Så det finns en australiensisk forskare, en aborigines som heter Tyson Yonkaporta, som har skrivit en bok som heter Sand Talk som sprids viralt nu. Han är oerhört poppis att lyssna på poddar och så vidare. Och han har 4 begrepp som han har plockat upp från sina elders. Och det är respect, connect, reflect and direct.
Just.
Och jag tycker att det är bra ledstänger. Så att med tanke på också det här med självutvecklingsprocesserna, så gäller det att liksom fortfarande ha fötterna i myllan.
Mm. Absolut. Och jag tänker, för den som känner att inom det här området så vill jag utveckla mig. Jag kanske har ett upptaget liv och jag har haft mål och ambitioner, och så börjar man kanske fundera på, men kan jag göra större skillnad på något vis? Det här 7 generationsperspektivet. Och det här var ju en typ av practice som du just nämnde, som är väldigt fin. Att tacka och ta emot och tänka på, vad är det som egentligen när oss och håller oss vid liv? Vad mer kan du rekommendera om man vill liksom ta steg in i den här egna typen av utveckling och kopplingen till naturen? Vad är vanor och vad kan man börja? Du nämnde ju tidigare också det här med att på väg till ett möte kan man hitta någon plats och så. Men andra saker som har funkat för dig eller som du ser är hjälpsamma?
Alltså det är 2 grejer som jag själv gör. Det ena är ju det här med öppna sinnena.
Mm.
Jag berättade just att Tällberg till exempel så... Vi drillade, jag vill använda det ordet för det var det vi gjorde, ett gäng så kallade pathfinders. Så att de kunde vägleda deltagare, även om det var en president eller en kung eller en megakändis, så skulle man inte bli nervös för att man hade den personen framför sig, utan man skulle stå stadigt i sin inre övertygelse om att...
Ja. Jag har varit upplevt det här med en sån pathfinder.
Ah.
Fantastiskt.
Ja.
Inne på morgonen, tidigt.
Ja, just det. Och då är det ju så att få börja då att öppna sina sinnen.
Mm.
Att ta, och verkligen känna dofterna, att försöka höra de olika nyanserna på ljud. Mm. Att känna var värmen kommer ifrån, ifall det finns en liten uppfriskande kyla eller vind eller vad man nu vill, och hitta balansen i kroppen och känna av kroppen och allt det där. Alla de där sakerna, det kan man ju göra, och då är man så att säga, då har man tillgång till de här instrumenten genom vilket vi upplever världen. Det kan man göra varje dag. Vi blir otroligt mycket bättre också i möten, därför att vi fångar upp nyanser i samtal, i vad som pågår i en grupp och allt det där. Så att det är inte bara, det är bra i alla möjliga sammanhang. Så det är den ena delen. Den andra delen är, det kallas på, finns inom de här tracking-övningarna, så kallar man det för sit-spot. Alltså en plats där man återkommer, och det behöver inte vara ute i skogen eller långt bort, utan det kan vara en plats precis som jag satt här ute på bron.
Mm.
Men man besöker den platsen kontinuerligt. Varje på olika tider på dygnet, alla årstider, och ta del av vad som lever där, vad som finns, vad som pågår.
Mm.
Och blir en del av landskapet, även om det är bara en park eller liksom en plats där det finns andra som lever, det vill säga andra varelser och sådär. Och då efter ett tag så blir det blir, man känner igen koltrasten som brukar vara där, eller man liksom börjar upptäcka, och jag brukar blanda det återigen så här, det blir så lätt med engelskan därför att Men jag brukar prata self-we and wider we. Alltså den bredare vit.
Mm.
Och jag tänker på en person som som kom som lärare ner till New Mexico. Och en av första lektionerna när han hade den här första klassen då, så var det var blandat av anglosaxiska barn och indianer, eller indigenous rättare sagt, och från Sydamerika och sådär. Och så skulle de rita sin familj. Mm. Den här övningen, vilka bor hemma, vilka bor du tillsammans med och sådär. Och han blev alldeles perplex när han såg de anglosaxiska barnen. De ritade ju mamma, pappa och syster och huset och bilen och hunden. Och de här ursprungsbarnen, de ritade det också. Men så ritade de bergen, de ritade träden, de ritade en massa andra saker.
Mm.
Och då insåg han att redan som barn så har de en bredare familj,
ja,
ett bredare vi. Och det där är en viktig iakttagelse, tycker jag.
Väldigt.
Och då tänker jag också hur, precis när vi fattar beslut, när vi sitter i ledningen på ett stort företag och tänker konsekvenser, positiva men också negativa, av våra beslut. Hur långt sträcker det sig ut? Är våran målgrupp bara, så att säga, människorna och det samhället, människosamhället, eller är det annat också?
Man vill ju inte skada sin familj.
Nej.
Tänker jag.
Nej.
Det som händer i det du beskriver, upplever jag i alla fall, när man öppnar upp sinna, eller när man, låt oss säga att man har den här platsen, man kommer tillbaka till regelbundet och bara är där. Man är i ett varande. För vi är så, många av oss tror jag, är så uppslukade i görande. Det är också att livet blir längre. Och det kan ju vara en pitch här. Att när vi inte är närvarande, när hjärnan hela tiden snurrar på nästa grej, då går dagarna väldigt fort.
Ja.
Och så går en dag och så går ett år och sen har man nått något mål och sen är det vidare och sen är det snart pension och sen är det dags att dö. Och det är klart, de flesta människor har perioder där man är närvarande, men att medvetet öka det utrymmet. Och det du beskriver är ju en rörelse i sig själv där jag blir närvarande.
Mm.
Och då upphör ju till viss del tiden på något vis. När vi är fullt närvarande, yes, så försvinner ju lite av tidsuppfattningen.
Yes.
Och jag upplever i alla fall att det blir mer utrymme. Det känns som att man har expanderat och att saker och ting går lite långsammare. Och det är ju mycket värt. Man berikar upplevelsen och man sänker tempot. Inte bara i handlingen utan hela det upplevda tempot av en dag. En dag känns plötsligt längre.
Mm.
När man har suttit en halvtimme för sig själv någonstans.
Mm.
Ute kanske. Och bara betraktat den här expanderade familjen. Det är häftigt.
Mm. Jättefint. Jättefint. Jag har så fina minnen av en av mina viktigaste lärare, vilket var min mormor. Hon hade företräde hela tiden till mig. Och jag hade, som sagt, tidigt så var jag hamnade så att säga på en vd-position redan när jag var 27. Och på den tiden så hade man ju, ibland så var det ju så att man, det fanns en växel och så släppte man fram samtal när man satt i möten eventuellt. Mm, eller så gjorde man det inte.
Ja.
Men den som alltid fick komma igenom var mormor.
Ja.
Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle där jag satt med några pompösa herrar och vi diskuterade någonting viktigt. Så ringer telefonen inne på kontoret och jag lyfter luren och jag förstod, mormor, har det hänt något? Nej, nej, nej. Jag ville bara berätta en sak. Vad vill du berätta? Idag kom koltrasten.
Åh, fantastiskt.
För hon hade förmågan att, du vet det här fina begreppet, att se, de små tingens gud. Hon kunde se det sköna i alla små detaljer. Och hon ville dela med sig.
Mm.
Och då var hon uppfylld. Och då jag måste ringa Göran. För jag är så uppfylld av det. För nu är den här igen.
Ja.
Och sådär. Och jag tror att det är precis i det du berättar just med när tiden stannar upp och där man lever livet nu. Och jag har också sett det, apropå det här med hänförelse, att den här perioden när jag jobbade som färdledare, så var ju vägvisandet, det var ju till om möjligt djupa hänförelser. Och det kunde vara till några orkidéer eller till en vacker utsikt eller till en fjällbäck som pålade på ett speciellt sätt eller sådär. Och belöningen, det var ju att ta del av allas, så att säga, kroppsspråk och ansiktsuttryck och det som man sa och det man uttryckte liksom. Så att det är klart att det har ju präglat mig. Och det betyder också att jag har hört människor säga, vad mer behöver man? Du kanske som har varit i den branschen länge har hört talas om ett företag som heter Strategic Management Group.
Nej.
Det var en grupp, de kanske inte finns kvar längre, men det var ett internationellt bolag och de hade en dansk vd och de skulle ha möte ute på Ideborg. Och då kom de här landscheferna infarande från olika delar av världen. Men i alla fall innan då så den här vdn, han var en vecka på ön och förberedde sig. Och det är klart att han skulle skriva ihop något slags så här tal, vet du, och få alla att prestera och pumpa liksom och sådär. Och så åt vi middag kvällen innan och han hade skäggstubb, gick i shorts och t-shirt, var brunbränd, lite rufsig i håret och säger, var helt förtvivlad. Vad fan mer behöver man? Här har jag min våning i London och jag ska nu pumpa upp gänget här och här har jag simmat, badat bastu varje dag, ätit nyfångad abborre och måste ompröva alla mina värderingar, apropå det.
Men det som du beskriver där, det är ju en, nu fick ju han det så att säga väldigt intensivt under den här veckan, men just det där skiftet tror jag är väldigt sunt, att, och det kan vara väldigt jobbigt att komma till, tror jag, där man börjar ifrågasätta allt jag har värdesatt och strävat efter. Ja. Är det rätt saker?
Ja.
Är det som är det mest värdefulla eller finns det annat som är enklare?
Ja.
Och där kanske där med connection liksom, mellan människor, mellan mig och natur, mellan mig och mig själv.
Ja.
Det är det som är bestående.
Absolut. Jag måste säga att det här stället som ni har här, det ger mig massor med inspiration just när det gäller det. Det var som den här morgonen när man bara får sitta och titta och ut över blommor och kryddor och de här scenerierna och lyssna på fåglarna och sådär. Och så att säga, känna hur värmen ökade allt eftersom morgontimmarna gick. Alltså det är, vad mer behöver man? Det är fantastiskt. Så det är klart att jag tänker, vad som är viktigt också är ju att förstå att vi är privilegierade till 1000. Mm. Och vi har en värld där människor bor i kåkstäder, människor bor i flyktingläger.
Mm.
Människor har inte vatten. Och vi behöver på något sätt ta hand om vår även människofamilj. Det finns också en massa kunskap. Vi ska ju veta det. Jag hörde här för något år sedan en person som pratade just om den här intelligensen som också finns i bland människor som lever under helt andra förutsättningar.
Mm.
Alltså under svåra förutsättningar men som är överlevare och hittar lösningar. Och ofta så är det ju med små medel. Man får ihop sitt liv och sin tillvaro. Fast man har väldigt lite.
Mm.
Så jag tror också att de kan vara människor som har levt under de förutsättningarna. Kan faktiskt bli väldigt mycket lärare för oss som har levt i överflöd.
Ja.
Helt enkelt. Och vi kommer att behöva den kunskapen när det blir tuffa tider, tror jag.
Mm.
Så att, och det betyder att vår arrogans måste vi kunna hantera. Och det kan vi bara göra om vi har haft en personlig utveckling som gör att vi kan stå ut med att någon annan kan ha svaret.
Mm.
Och kanske någon som har, inte har de som kommer från en plats eller från en erfarenhet som inte vi värderar idag.
Absolut. Det är tillbaka till det med att lyssna och dialogen.
Mm.
Mm. Vi ska snart börja runda av det här fantastiska, jag tycker otroligt inspirerande samtal. Är det något som du känner att du vill skicka med den som lyssnar som avslutning? Och också, hur kan man ta del av den här arbetet som ni gör, till exempel inom Ekskäret Mindshift, om man är intresserad av det?
Dels ligger ju väldigt mycket på nätet, så man kan ta del av gratis, så att säga. Mm. Så man kan bara gå in och googla på det, så hittar man länkar.
Vi kan lägga länkar i notes här också.
Ja. Så det jag själv rekommenderar människor att göra, det är ju någon form av quest.
Mm.
Någon form av nature quest, som vi kallar det för. Och det bygger ju egentligen på att man i en liten grupp gör en liten resa själv. Därför man blir committad och man får ta del av varandras berättelser, eller att man bara upplever energin att vara några stycken som faktiskt har gjort ett äventyr. Och äventyret är att möta sig själv på riktigt.
Mm.
Att höra vad det är som behöver få bli sagt i mig själv, men som jag kanske är rädd för att lyssna på.
Mm.
Därför det står ofta i vägen för den utvecklingsresa som livet längtar efter. Jag brukar göra en liten övning med grupper där man till exempel tar ett ekollon eller ett frö. Och så känner man känner det här ekollonet i handen och inser att där i det här ekollonet så finns en dröm om att bli en stor vacker ek. Så hela potentialen ligger i det här ekollonet.
Mm.
Och det kräver då förmodligen en del saker för att det ska kunna utvecklas i sin fulla potential. Och vi vet ganska väl vad det behöver. Det behöver sol, det behöver bra jordmån, det behöver ljus och så vidare. Eller vatten och näring.
Mm.
Och det behöver en förutsättning för rötterna att komma tillräckligt långt ner för att kunna bära en stor stam och så vidare. Och om man sen tänker på sitt eget lilla frö, sitt inre frö, och funderar på vad behöver det då? Vad behöver jag i form av känslor? Vad behöver den fysiska kroppen? Vad behöver mitt intellekt? Vad behöver jag för stimulans för att känna mening och få livskraften att flöda? Och så att säga, som får min själ att vibrera av meningsfullhet. Och om man då mediterar på det, går till, jag brukar använda de här fyra riktningarna där känslorna är i söder och intellektet är i norr och fysiska kroppen är i väster och det här med livskraft eller ande kan man kalla det för är i öster där solen går upp, själen är i mitten. Men man sätter sig och så lyssnar man på sig själv.
Mm.
Hur står det till egentligen? Får jag det jag behöver när det gäller mitt emotionella liv och sådär? Får jag den kärlek och värme? Och får jag vara ledsen? Får jag vara det? Ja, och så vidare. Och så inser man att det livet som vill blomma ut i ekollonet. Och jag har det gemensamt. Vi har en strävan i det här fysiska tillvaron.
Mm.
Så det är också en slags existentiell resa. Och när man får göra det och får tid att göra det, så får man också en chans att, så att säga, lyssna på sig själv och sitt själv med stort S.
Mm.
Och kan välja om man vågar ta några steg och ha kraften och möjligheten. Och där är det också väldigt bra att ha stöd från andra.
Mm.
Så det är ett exempel på en ganska djup grej. Men den är inte, den är inte märkvärdig, det är inga konstigheter egentligen, utan den är ganska ren. Mm. Så det, och sen så att man är ute lite då och då och faktiskt tar vara på de här promenaderna när man går till och från möten eller vad man nu gör för någonting.
Mm.
Kramar något träd emellanåt. Och...
Jag tycker det du säger är fantastiskt, och jag tror verkligen att en sån upplevelse, en quest, kan vara helt transformerande för många, och man kan hitta en helt annan mening i livet genom att hitta den i sig själv.
Mm.
Och det jag skulle kanske vilja skicka med, för jag kan ibland möta den typen av argument, men vadå, ska man borta 4 dagar eller 7 dagar, eller det går inte i mitt liv. Men om man slår ut över ett livsspann och så tänker man på vad är egentligen viktigt. Jag tror man får sätta det i ett väldigt stort perspektiv.
Ja.
Så är det kanske inte så stor investering ändå.
Nej.
Och att det kanske ändå går att få till. För vad är viktigare än att vi själva har en förankring i oss själva, att vi själva känner att vi levt ett meningsfullt liv?
Mm.
Deadlines och, du vet, det faller bort.
Ja.
Och jag brukar alltid tänka, på kort sikt kan man inte ändra allt. Man kanske inte kan göra det nästa vecka. Men på lång sikt kan man ändra väldigt mycket.
Ja, absolut.
Det går att få in i kalendrar och så vidare. Så, står det någonting på hemsidan, på din hemsida om just quest-delen?
Ja,
lägger upp, du kan säga länken om du har den i huvudet, och så lägger vi den i noterna sen också.
Alltså det finns ju på natureacademy.se.
Mm.
Där ligger de.
Mm. Vad bra.
Ja.
Ja, men tack så hemskt mycket. Det känns som vi hade kunnat fortsätta det här samtalet. Och jag känner också att du är några år äldre än vad jag är. Men jag känner mig, så vi har haft många lite så parallella upplevelser, tror jag.
Absolut.
På olika sätt. Så att jag tackar dig jättemycket, Göran, för att du kom hit och för din klokhet. Och önskar dig allt gott framåt i ditt arbete.
Jätteinspirerande.
Ja, men tack så mycket. Så, stort tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Är du intresserad av de andra poddavsnitten så hittar du dem på leaderevolve.org, och där kan du självklart också läsa mer om de utvecklingsprogram vi har för ledare. Så ta hand om dig, och vi ses snart igen.